Jag kommer att sitta och undervisa därför att jag har sådana besvär med min rygg så att jag vill inte stå upp. För det här kommer ju att ta en liten stund som ni förstår. Det här är inte något alldeles enkelt ämne. Det är inte så att vi kan läsa två eller tre texter och sedan är vi färdiga. Utan ju fler texter vi läser desto mer tycker vi kanske att Paulus till och med talar emot sig själv. Och vi måste försöka få en övergripande enhet, om vi ska säga det så. Alltså att vi förstår hur han tänkte. Inte bara i det enskilda sammanhanget, utan överlag. Hur såg han på Israel? Hur såg han på sitt eget folk? Var han fientlig? Eller vad var han? Själva titeln blev Paulus antisemit. Den snickrade jag ihop för att vi, ja, det ska ju vara kort och det ska vara lite utmanande. Och det är helt klart att vi kommer just att ta i den frågan. Även om vi kommer att ta i mer än så faktiskt. Måste göra. Det är ju så här att läser man olika judiska skrifter där man tar upp relationen till den kristna kyrkan, så kan man ju ofta se att skribenten säger att ja, Jesus han var typiskt judisk. Väldigt mycket av det han sa, det sa också rabbinerna, och om de inte gjorde det så skulle de mycket väl ha kunnat säga det. Titta på bergspredikan bara. Det är ju rabbiner rakt igenom, eller nästan i alla fall. Men som Abba Eban skriver i sin bok över Israels historia, boken Mitt folk, så är det Paulus som kommer i fokus. Paulus var den som uppfann kristendomen. Han skriver så här: Jesus skulle mycket väl ha kunnat bli glömd om det inte varit för en man som blivit känd i den kristna världen som aposteln Paulus. Och därför ska vi titta lite grann på vad säger då Paulus om sitt eget folk. Jag tänker börja i Romarbrevet i det andra kapitlet och ta några rader som ofta förekommer i sådana kristna böcker där man hyllar den så kallade ersättningsteologin. Alltså den som säger att kyrkan är nu det utvalda folket istället för Israel. Israel har förlorat sin utkårelse, kommer aldrig att få den tillbaka. Kyrkan har fått den för evigt. Judarna får vara så vänliga och komma med hatten i hand till kyrkan. Då citerar man gärna de här raderna. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Ja, vem är jude? Ja, inte judarna i alla fall. Det är ju slutsatsen. Utan nu är det vi. Och vill man bättra på argumenteringen så läser man gärna i 9:e kapitlet i Romarbrevet. Ur verserna 6 till och med 8. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Det var ju Ismael. Han var barn genom naturlig härkomst, men utkårelsen skulle gå via Isaks efterkommande. Men det går ju att citera den här texten så att man drar den slutsatsen att de som är Abrahams avkomma enligt naturlig härkomst, alltså alla omskurna, de är inte längre Abrahams barn i någon sorts teologisk mening. Det är ju inte sällan så som kyrkan dessvärre har citerat Paulus. Och det vill till att man använder saxen på rätt sätt om man ska komma fram till de här slutsatserna. Alltså att man klipper ut precis det lilla avsnitt som man vill ha. Det har vi gjort nu. Jag vill ta ett tredje exempel. Ett som man också ofta ser citerat i de här sammanhangen. Och det är ur Galaterbrevet. Det brev som kanske kan tyckas vara mest aggressivt av alla gentemot de omskurna. Tredje kapitlet, verserna 5 till och med 10 i Galaterbrevet. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Det som tror som Abraham, de blir välsignade. Hur trodde Abraham då? Det är ju frågan. Trodde han på Jesu död och uppståndelse? Nej, det kan han ju inte ha gjort 2000 år före. Men Abraham fick ju ett tilltal av Herren. Och enligt kristen tro var det inte fadern utan sonen. Och att det var den gången Herrens ord som kom till Abraham i en syn och lovar på nytt barn åt Abraham. Och Abraham, som han då ännu hette, han var ju ganska besviken på Gud. Han hade lovat att du ska få en avkomma som himmelens stjärnor och havets sand, och så var han barnlös. Min arvinge ska bli en man som heter Eliezer, sa han. Och det var ju lite anklagelse mellan raderna där. Men Herren låter honom gå ut ur tältet. Det var tydligen kväll eller natt. Och så fick han räkna sina stjärnor. Och då på något sätt så kommer han ju ändå till ett förtroende för Gud. Och det är ju därmed inte sagt riktigt vad hans tro i det fallet gick ut på, annat än just att han kanske försonade sig med Herren. Kanske började förstå att han som skapat alla dessa stjärnor kunde kanske fixa en avkomma också vid 100 års ålder. Vilket han ju också kunde. Så att, vad vill det säga idag att tro som Abraham? Ja, det är ett lite oklart begrepp naturligtvis. Paulus torde ha menat att det gällde den tro på evangelium som han förkunnade. Och vi ska se lite mera på vad han menade strax, om en stund. Om vi ändå ska hålla oss till de fientliga texterna, så är ju Filipperbrevet en given text att läsa i. Tredje kapitlets början, andra och tredje verserna. Där han skriver så här: se upp för hundarna Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Ja, det här är ju sådana invektiv som man ibland kan kläcka ur sig i stridens hetta. Och det Paulus talar om är kanske inte hela Israels folk, utan kanske de som likt förkunnarna i Galatien ville lägga det judiska förbundet, Sinai-förbundet, till den kristna tron. Det förbundet är ju till för Israels folk och är ju en evig stadga, som det står, för Israel. Alltså när judar kommer till tro på Jesus ska de ändå bevara sin judiska identitet, och gör det ju också idag. Nästa fientliga text hittar vi åter i Galaterbrevet, där Paulus gör en ganska järv allegorisk bibeltolkning. I fjärde kapitlet, slutet på det kapitlet, från 21 versen, så skriver han så här: Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Driv ut slavinnan och hennes son. Och det är ju dessvärre precis vad kyrkan har gjort. Profeten Hesekiel, bland andra, profeterade ju efter det att Jerusalem hade gått under, 36 kapitlet och framåt, att Israels folk skulle spridas ut till jordens alla länder. Och det var ju kyrkan som drev judarna till att fly från land till land. Och det är intressant att ställa frågan: när fanns det judar i jordens alla länder? Det gjorde det i praktiken under senare delen av 1800-talet. Sydamerika hade nämligen varit stängt för all sorts invandring av andra än katoliker. Spanjorer och portugiser hade ju härskat i Sydamerika, och de hade båda, för det första, fördrivit den judiska befolkningen ur sina länder, sina egna länder, i slutet på 1400-talet, runt 1500 jämt. Och de hade samtidigt bestämt att invandring till Sydamerika fick bara ske om man hade den katolska bekännelsen. Så att någon judisk invandring skedde inte förrän i slutet på 1800-talet. Framförallt under de stora judeförföljelser som bröt ut i början på 1880-talet och som faktiskt gav upphov till den första invandringen, regelrätta invandringen till löfteslandet. Så flydde samtidigt judar till alla möjliga länder, bland annat till Sydamerika. Och det betyder att de här två processerna inträffade samtidigt. Judar kom till alla länder och precis när det sker så börjar den stora återflyttningen till löfteslandet. Sionismen uppstår som, ska vi säga, politisk rörelse, för det var det ju från början en rent politisk rörelse i slutet på 90-talet sen. 1897, ja. Men kyrkan tog det alltså som sin uppgift att driva ut slavinnan och hennes son, som man såg det. Jag tror igen att det var så här, att det hade kommit judekristna predikanter till Galatien som ville lägga sina i förbundet till den kristna tron. Och Paulus ville ge dem det rådet, se till så de går hem. Ta inte emot deras undervisning utan se till så de går hem, som sagt. Jag tror inte att det här handlade om att Israels folk skulle fördrivas till vartenda land över jordens yta. Jag tror inte att det var det Paulus menade. Detsamma kanske kan sägas om en annan text, om vi nu ska ta de aggressiva texterna i sin helhet. I det första brevet till Thessaloniki så skriver Paulus så här: ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén, det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna, det som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått, men vredesdomen ska komma över dem till slut. Ja, en konflikt blev det ju snabbt, inte minst därför att många trodde att Paulus förkunnade att också att inte heller judar skulle omskäras, och att han på det sättet avskaffade Sinai förbundets eviga stadga också för judar. Och i början så hade ju synagogan naturligtvis övertaget över de kristet troende. Och i praktiken var det ju bland annat så här att romarna hade gett upp när det gällde judar. Därför att det fanns lag i romarriket på att man skulle dyrka romarrikets gudar och inga andra. Och man skulle framförallt tillbe kejsaren som någon sorts halvgud i alla fall. Alla var tvungna att göra detta utom judarna. Judarna hade bestämt sig för att inte göra det, och de dog hellre än de följde den här stadgan, och till sist gav romarna upp. Judarna var ett alltför hårdnackat folk för romarna. Och i början så uppfattades ju också den hedna kristna församlingen som judar i religiös mening. Och också de slapp den här tillbedjan till kejsaren och vad det var mera. Men i och med att synagogan tog avstånd ifrån kyrkan, eller vad vi ska kalla det, så hamnade de kristet troende i hetluften. De kunde ju inte heller bekänna kejsaren som någon sorts gud. Och de kunde därför råka väldigt illa ut i förhållande till romarriket. En konflikt fanns det alltså. Nu har vi läst de riktigt svåra och hårda texterna. Nu ska vi titta på den andra sidan. För det finns gott om positiva texter. Evangelium är en kraft till frälsning för var och en som tror. Juden främst, men också greken. Alltså, det finns någon sorts förtur för Israels folk. Och det var ett citat ur Romarbrevet. Detta märkliga brev som är skrivet till församlingen i Rom, där det tydligen ännu inte hade skett någon uppdelning. För Paulus talar ömsvis till judar och dessemellan till hedna kristna. De hedna kristna uppmanas att inte ha synpunkter på matlagarna, korsen ni vet, som judarna följde. De hedna kristna får i uppgift, som vi strax ska läsa, att inte sätta sig på sina höga hästar gentemot judarna. Så att Romarbrevet är skrivet till en församling bestående av judar och hedna kristna, det är alldeles uppenbart när man närmare studerar brevet att Paulus ambition var att hålla ihop församlingen, att de skulle kunna leva tillsammans och utvecklas tillsammans, och att den konflikt som hade blivit på så många andra ställen inte också skulle inträffa i Rom. Det tog det den har gjort några år senare. Romarbrevet anses ju vara skrivet någon gång i slutet på 50-talet. Jag ska läsa en intressant passus ur tredje kapitlet. Slutet på tredje kapitlet 29 och 30. Paulus skriver så här: eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Det är en märklig formulering. Därför att det här av tro, den omskurne rättfärdig av tro, det betyder någonting som är alldeles direkt. Det är rakt på. Medan uttrycket att den oomskurne blir rättfärdig genom tro, det handlar om någonting i någon mening indirekt. Och läser man i olika bibelkommentarer så blir man ofta inte mycket klokare. Man kan notera att det står så här, men det är svårt att begripa varför. Men återigen ser vi att Paulus räknar med någon sorts särställning för det judiska folket. Och nu talar vi inte bara om troende, utan vi talar om Israels folk som helhet. Om vi bläddrar vidare i samma brev så kommer vi till nionde kapitlet. Och det kapitlet inleds ju med väldigt starka ord. Men nu med positivt starka ord. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Det är israeliter. Nu talar alltså Paulus inte bara om troende på Jesus troende, utan han talar om folket. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Han skriver inte så här: det har förlorat barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Utan säger: det har. Och det betyder ju att mitt i den situation som Paulus stod i, delvis laddad av konflikt mellan det nya och det gamla, så är Israels folk fortfarande det utvalda folket. Folket har inte förlorat sin utkårelse. Den finns kvar och den är lika evig som förbundet på Sinai är för de omskurna. Vad betyder det då för oss, de av oss som inte är judar? Vad menar Paulus när han säger att Israels folk har kvar barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena och fäderna? Tempelgudstjänsten försvann ju, men resten. Profeten Jeremia säger ju i en berömd text som vi ofta läser i 31 kapitlet, när Herren låter honom säga att jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som det bröt. Jag ska lägga min lag, min Torah i deras hjärta. Men det nya förbundet, det är lika judiskt som det gamla. Vad betyder det då för oss? Jo, Paulus kommer in på det i brevet till Efesus. Och vi ska läsa en ganska komplex eller komprimerad, kanske jag ska säga, text i andra kapitlet. Men vi ska hoppa över några verser som inte betyder någonting för det jag vill lyfta fram just nu. För Paulus skriver nu till hedna kristna i Efesus och berör därvid deras relation till det judiska folket. Och han säger så här: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Ni hade inget medborgarskap i Israel och därför levde ni utan hopp och utan Gud i världen. Så kommer några verser där Paulus talar om, utlägger kanske vi ska säga, teologin om Jesu död och uppståndelse. Vi hoppar över dem, hoppar till 17 versen, där han skriver så här om Jesus: han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Nu, skriver Paulus, har ni fått medborgarskap. I vad då? Jo, i Israel. Nu har ni också fått medborgarskap tillsammans med de heliga, skriver han. Och vilka är då de heliga? Jo, det är det utkorade folket. Ni tillhör Guds familj. Det betyder ju inte detsamma som att Paulus skulle påstå att varenda jude står rätt i förhållande till sin Gud. Men folket tillhör fortfarande Gud. Det finns ingen grund för att påstå att folket skulle ha förlorat sin utkårelse. Det är ju så här med ersättningsteologin, att den förutsätter att Gud kan göra misstag. Ja, Gud han satsade på judarna, men det gick ju ingen vidare. De var för svåra för honom helt enkelt. Han fick se sig om efter ett annat råmaterial och lyckligtvis hittade han ju oss. Och det är ju bara dumheter att bygga en teologi som säger att att allmaktens Gud skulle göra misstag. Vi har fått medborgarrätt tillsammans med det heliga. Och Gud har allt i sin hand. Han vet hur han ska ro projektet i land. Vi ska se på det om en stund, men nu kanske vi ska ta den där lilla pausen som vi talade om. Ta en liten kopp kaffe.